kommer det lite bokprat här från Mörbylånga. Nu kommer älsklingsboken med mig Sigrid och dig Margareta. Och eftersom jag fick börja idag så tänkte jag att jag skulle jättefort berätta vilka böcker vi ska prata om. Får jag det?
Det kan jag tycka du ska göra.
Det kan jag göra. Ja. Ja. Jag tycker nämligen det är så spännande idag för att vi har valt två aktuella svenska böcker skrivna av två aktuella svenska författare. Och den ena är 100 år gammal och den andra har just fyllt 90. Alltså det är lite häftigt. Man kan tänka, det finns ju unga debutanter men icke har vi valt dem. Och den som är 100 år gammal, det är ju Carl-Göran Ekewald. En gammal favorit för mig. Han har skrivit en bok som heter Fördelen med att bli gammal. Och hon som är 90, det tror jag nästan alla vet vem det är. Det är ju Kerstin Ekman som har skrivit en bok som heter Löpa varg. Nu, Margareta, är det din tur. Har du något att säga om det här?
Ja, det finns väldigt mycket att säga om det här tycker jag. Det är roligt som du säger att vi har två sådana äldre människor som har skrivit så mycket kloka saker om just det här att bli gammal. Och när det gäller Carl-Göran Ekewald så när jag läste den boken Fördelen med att bli gammal. Han blir ju alltså 100 år den 30 december eller slutet på året. Det är en lång tid. Det är en jättelång tid.
Mm.
Och jag har en mamma som är 98 och jag tänkte mycket på henne nu när jag läste hans bok. Den är ju en bok där han har delat in korta avsnitt. Jag tror det är 68 avsnitt han har med lite funderingar och tankar kring hur det är att bli gammal. Och han är ju så lärd och han är ju så har så mycket referenser som man måste googla lite grann på faktiskt. Men han men fördelen med att bli gammal, vilken slutsats drog du att han tycker att det är? Vad är fördelen med att bli gammal? Vad kom han fram till, tycker du?
Alltså igen, jag tror inte, jag kan nog inte sammanfatta det i en punkt egentligen. För mig är Carl-Göran Ekewald en väldigt levande person. Alltså han har ju bott här i Mörbylånga. Både du och jag har ju sett honom.
Mm.
Eller hört honom när han föreläste. Och bara det att han flyttade till Mörbylånga. Jag minns att han sa att han flyttade från Jämtland då med sin dåvarande fru Anna. Hon är död nu. De ville inte skotta snö mer. Och så ville han bo någonstans där det fanns både bibliotek och systembolag inom räckhåll. Och sen han då, asch, nu pratar jag bara för att slippa svara på frågan. Jag tror det finns flera saker. Det som är det, som gör att han är fördelen med att bli gammal, det är att han har han anser sig ha en vila i att vara gammal. Livet är en vecka, en dag i taget. Och han behöver inte prestera någonting. Han behöver inte göra någonting. Livet är rutiner mycket. Men livet är glädje hela tiden för honom. Det är hela tiden glädje. Det är i och för sig problem med små saker, men det är glädje. Och på ett mer okomplicerat sätt får jag en känsla av än vad det har varit. Ja. Ja, var det ett bra svar? Nej, det var det inte.
Jo, det var. Jag tror man kan svara på många olika sätt för att den är ju väldigt rik bok tycker jag. Han har ju väldigt många infallsvinklar, men fördelen med att bli gammal verkar ju vara att man inte har någon framtid. Och att han tycker det är skönt. Han kan sitta där och titta på himlen. Han tycker man ska gå in i sig själv. Och jag kan känna igen min mamma lite grann i det där. Jag kan börja förstå henne också när han förklarar att man har det inte tråkigt. Alltså han skriver om det här med, han i alla fall har inte det. Han har ju så mycket att fundera på tror jag. Han har nog ett väldigt rikt inre liv som man brukar säga. Men han skriver i något avsnitt där om att man pratar så mycket med att ungdomen ska komma och pigga upp de åldringarna. Och han säger det behövs inte.
Nej.
Utan man sitter, man är nöjd. Och man har man har sina egna funderingar, man har sitt eget inre, man kan gå in i det och man behöver inte alls piggas upp, säger han. Samtidigt tycker jag att han är lite motsägelsefull, tycker inte du det? För att han skriver å ena sidan att det är skönt att få sitta där och titta på molnen och så. Men samtidigt så verkar han ju väldigt nyfiken fortfarande på allt möjligt.
Ja, det är han. Men det är nog hans livsinställning. Alltid pigg, glad, nyfiken, ifrågasättande och oerhört fritänkande. Han är en självständig människa.
Ja.
Det kanske är en självhjälpsbok för gamla. Nej, men jag tänker, han pendlar ju mellan det här lärda, väldigt lärda, att han läser mycket och citerar mycket, till väldigt konkret. Han äter till exempel 3 gånger, han går upp 7 på morgonen, så har han en minneskontroll för sig själv. Och sen äter han 10, 3 och 16. Och 10 äter han någon sorts yoghurt, tror jag, och 10, 3 och 16, så 10, 13 och 16 menar jag förstås. Och mitt på dagen så äter han några smörgåsar, en med leverpastej och en med finhackad purjo. Och sen på kvällen så äter han någon mat, men då kan det vara risgrynsgröt. Och det finns så bra i plastkorvar på ICA, säger han. Och så räcker det en sån korv, räcker i 2 dagar, så värmer han upp den. Sen dricker han nästan en halv liter rödvin om dagen också, det tycker jag är lite kul. Och sen unnar han sig ett glas gott Calvados eller något. Då får han besök, så gör han inte någon kaffe och te och kakor, utan då serverar han Coca-Cola för att göra det enkelt. Så det finns ju, han är både konkret och lite sådär djupsinnig, existentiell, hur ska man leva sitt liv. Och den där minneskontrollen, den är så rolig, för han börjar varje morgon med: vad är det för dag? Vad är det för datum? Vad är det för månad? Vilket år är det? Vad heter mina barn? Vad heter mina barnbarn? Vad heter mina barnbarns barn? Vad heter mina... Och så vidare. Och då är det så här, alltså att när han mötte 39 personer är de nu i familjen. Som han och Anna då. De hade 4 barn och sen med alltihop då. Men då rabblar han alla de namnen och de finns i boken. Jag har inte så många i min släkt än så länge. Men jag började en morgon, så började jag tänka tillbaka då. Vad hette min mormor, vad hette min morfar och vad hette och sådär. Ja, det är intressant. Så han har ju mycket. Men om man då säger så här, är det en självhjälpsbok för att bli gammal, att bli pensionär, så kan man ju säga att Kerstin Ekmans Löpa varg är ju ännu mer en sån bok när det gäller att gå i pension. För den handlar om, alltså om nu Ekevalls bok, det är 68 korta avsnitt om livet som 100-åring. Men och mycket bra, man kan slå upp var som helst och läsa för någonting. Men Löpa varg är ju en klassisk roman från sidan 1 och till slutet, som handlar om Ulf och Inga som är gifta sen, ja, varit gifta hela livet höll jag på att säga. Men ett gammalt äktenskap. Och lever upp i skogen, ute i fjällvärlden. Hon är pensionerad språklärare. Han är pensionerad jägmästare. Barnen är utflugna. Och de har pensioneringsproblem, skulle jag vilja påstå. Eller?
Ja, han har väl kanske det, men hon verkar ju vara den som går hemma och pysslar, och han har väl kanske fått lite mer problem. Alltså temat i boken är ju någonting, det här med att han får syn på en varg när han sitter i sin husvagn där han brukar hålla till när han jagar. Och då blir han då väldigt besatt av den där vargen, går upp i den där vargen på något sätt. Så han vill inte ens prata med sin fru om det där. Han blir alltså Löpa varg, man på något sätt man går in i vargen på något sätt. Jag har aldrig fattat riktigt det där, men han blir så väldigt upptagen av det där. Men sen börjar han ju fundera på vad han har gjort i livet som jägmästare, och han jobbar ju tydligen på Lantbruksstyrelsen eller Och där gjorde han en massa saker och fattade en massa beslut och satt vid sitt skrivbord och förstår ju nu att han inte riktigt begrep vad det, han gjorde egentligen och var det så bra med allt, alla beslut han fattade utan att tänka på miljön och konsekvenserna. Så han blir ju väldigt, han är, känns ju väldigt ångerfull.
Ja, det är lite, det är tragiskt. Alltså det är tragiskt, han ångrar sitt yrkesliv. Och jag håller inte med om att han inte visste vad han gjorde. För jag tror han visste mycket väl vad han gjorde. Men att han nu när han ser tillbaka och med den kunskap som finns idag så tycker han att han gjorde fel.
Jo, men jag menar det. Alltså, ja. det är så jag menar. Det är klart att han visste vad han gjorde då. Alltså, för det gjorde han väl som man skulle på den tiden.
Trodde. Han sa inte emot det i alla fall.
Nej, och det kanske var så att man trodde på det man gjorde. För det var den kunskap man hade då. Och trodde att man gjorde bäst för skogen och naturen. Men att nu i efterhand kan man se att oj då, det här blev ju inte riktigt bra.
Nej, han var alltså lite drivande då när det gällde kalhyggen och markberedning och avvattning av skogen. Och det kan han idag när han åker runt och ser på detta bli väldigt sorgsen över. Och dessutom har han jagat väldigt mycket. Och nu börjar han... Så det är också så här roligt. Inga och frun, hon är ju gammal språklärare. Så hon kommer med sådana där små språkliga påpekanden ibland. Och då säger han en gång så säger han, ja jag har ju dödat alla djuren. Och då säger hon, alla? Vadå alla, säger han. Allt skulle du sagt förut. Alltså det är skillnad på alla och allt.
Mm.
Nu börjar han liksom se de här, efter det att han har sett vargen så kan han lite mer se att varje djur är ju en individ som har levt ute i naturen och han har den som har haft ihjäl dem. Och ibland har det varit bra men inte alltid. Och han är ju, jag menar, hon är ju på honom hela tiden. Du kan väl skriva din dagbok om jägandet. Vad heter det? Jagandet. Men,
ja. Han har ju skrivit tydligen dagbok när han var yngre. Och den läser han ju nu. Han hittar ju den där dagboken och sitter och läser. Men där har han ju inte riktigt skrivit. Han har skrivit väldigt kort. Han har inte skrivit ut riktigt vad han kände och hur det var, utan det är alltså väldigt korta faktiska data bara som han har skrivit. Och nu undrar han lite varför skrev han inte ner, för då minns han ju också lite grann känslor kring det där som han gjorde då. Men i dagboken framgår inte det. Det här är ju en jag-berättelse ska vi säga, det är ju han som berättar hela historien. Och just det där att han närmar sig naturen på ett annat sätt nu och upptäcker just vad man gör med djuren, som du säger, det här att det är individer. Och då börjar man också fundera på det. Det tycker jag kommer mer och mer i samhällsdebatten också nu. Menar, hur har människan, vad gör människan med djuren och vad har vi gjort mot djuren i alla år?
Alltså, ja, och mot naturen. Och då är vi ju inne, Kerstin Ekman. Hon har ju den här... Men Kerstin Ekman, hon ruskar ju på huvudet åt hur vi människor idag har betett oss. Hon är ju väldigt svartsynt när det gäller klimatdebatten eller människans förhållande till skogen och naturen. Vi har förstört så mycket. Men det är faktiskt även Carl-Göran Ekewald. På något ställe så säger han, jag vill inte ha förändring. Jag vill att det ska vara likadant. Man talar om utveckling. Men jag vill inte, det blir bara sopberg av alltihop. Mm. Och han, på flera ställen så har han, men det är bara såna här små korta stick. Alltså. Men man förstår, den äldre människan som tittar tillbaka.
Mm.
Jag menar, jag är inte så himla gammal, men jag kan också titta tillbaka. Det var när jag badade på västkusten, på samma ställe där jag tidigare har badat, så är det inte samma liv i havet som vad det var när jag var liten. Det kan jag se med blotta ögat. Så det är klart att om jag skrev en bok så skulle jag kanske också nämna det. Och Carl-Göran Ekewald, han nämner detta, men han, Kerstin Ekman, för henne är det ju nästan ett tema i boken. Eller det är ett tema i boken.
Ja, det är det ju.
Det är det ju. Det är det. Plus ju. Att det, hon, det är väl också det där med att vara sysselsatt som är ett tema också. Alltså han har ingenting att göra och hon försöker hitta på hela tiden. Och han kallar henne för den ständigt sysselsatta. Det tycker jag är roligt. Hon vattnar blommor och kokar marmelad och håller på. Ja. Hela tiden är hon upp och så går hon på någon sorts kvällskurs i och sy näveslöjd. Och hon umgås med, klipper mattraser. Och hon har hela tiden saker att göra. Men han bara sitter där. Vad ska jag göra nu? Och han är nästan osant med jaktlaget. För att han har ju ändrat sin syn. Så ja. det är ju så spännande på något sätt.
Ja, för att det hon tar upp är ju, och varför han, det är ju det här med varghatet som ju kommer upp, ja, som också är ett tema. För det är ju, han kommer ju bli osams med jaktlaget just för att han börjar fundera på det där med vargjakten och varghatet. Och det är ju ett tema som sen utmynnar i ett kriminalgåta där.
Mm.
Men...
Och den tycker inte jag hade behövts. Om jag får,
nej.
Men lite kritisk får man väl vara även till Kerstin Ekman. Boken är så himla bra ändå. Den är verkligen det är verkligen härligt att läsa en gammaldags roman, tycker jag att det är.
Men alltså det som är på
fina
slutet...
Fina människor.
Ja. Men det som är på slutet är att han, ja, om man nu ska spoila då, han är ju lojal mot den här som hade då dödat vargen. Alltså han, vem är det man ska vara? Han låter ju den personen gå.
Ja.
Om jag minns det rätt. Alltså. Ja. Och det är, ja, så på vems sida står han egentligen då? Är det på vargens sida eller människans sida? Om man nu vill fördjupa sig i det. Jag vet inte vad hon, Kerstin Ekman, hade tänkt. Men det kanske ändå var någon sån.
Han visar ju en väldigt varm mänsklighet i och med det.
Ja, det gör han.
För det är en ung pojke som i sin tur har drivits till något dumt.
Mm.
Och hela den boken, hela Kerstin Ekmans Den här löpa varg, är ju en väldigt varm bok. Alltså det är härliga människor som lever, kämpar på i sina liv. Jag menar Ulf, jägmästaren, han har ont i hjärtat och problem med det. Och han får inte skotta snö och köra sån här snöslunga, för då kan det vara farligt för hjärtat. Så han har ju, det är ju inte lätt för dem.
Man har lätt att tänka att det är lite självbiografiskt. Det är det ju kanske inte direkt biografiskt, men alltså att hon bygger på deras eget äktenskap, för Kerstin Ekman är ju gammal språklärare och hennes man, han var ju inte jägmästare, det tror jag inte, men de hade ju sin natur som de skötte, som de och skog och sådär, så att och han hade väl också hjärtproblem, så att jag tror att man har lätt att se dem framför sig.
Det var du som sa det. Jo, nej, men det har jag tänkt på också. Ja. Jag ser Inga, då ser jag Kerstin Ekman och Ulf Norstig, då ser jag Rolf Lassgård, eftersom han har ju läst in den här händelsen vid vatten. Ja. Han har blivit så mycket Kerstin Ekman för mig. Och hur hennes gamla Börje såg ut, det vet jag inte. Men den blir väldigt nära för mig, den boken. Och alltså, om jag man skulle kunna läsa de här böckerna, båda två eller en och en, om man har någon grupp nyblivna pensionärer eller, och diskutera dem. Alltså det är ju mycket att lära om livet som äldre i de här böckerna. Och den här stackars, jag tycker synd om stackars Ulf som inte kan jaga längre på grund av sitt hjärta, och vad ska han göra nu? Ja, det är inte lätt. Han måste hantera det. Göran Eckevall, han har ju levt i Goethes värld och han läser dagböcker från ryska författare, och han läser bara klassiker, och han går upp varje morgon och läser i 4 timmar, tror jag, sitter han och läser och gläds åt att läsa. Han läser Noréns dagböcker och citerar, och han har inga som helst sådana problem med att hålla igång, för att så länge han är klar i huvudet.
Nej, och han har ju, och det framgår ju också i det där, han har ett genomgående tema, eller vad ska jag säga, som han återkommer till i alla fall, det är ju det här att han har läst persiska brev, eller hela poesi, Och han har läst Bibeln sedan han var 10 år. Och det är inte av religiösa skäl, utan det är mer för språket och för tankarna där. Och han är också förtjust i Koranen. Han läser de här böckerna och det ger honom någonting väldigt styrka och glädje. Han verkar vara en glad person.
Han glädje hela tiden, tycker jag. Och det finns en fantastisk liten episod när man upptäcker att han har en tumör i tarmen. Och så blir han skickad då på sån här magnetröntgen. Och först beskriver han då den här tyska magnetröntgenapparaten och tyskarnas uppfinningar av röntgen. Och sen så kommer han till sin stora glädje, kommer han in till en läkare som visar sig vara från Persien. Och så som kommer de två överens om att han behöver inte opereras. Men att få behandlas av en persisk läkare, då är han så glad. Ja. Alltså han är ju rolig.
Och just det här också, fördelen med att vara gammal är att man slipper bli opererad. Ja, just det. För att det är ingen liksom idé. Ingen idé med det, nej.
Men han är runt och håller föreläsningar.
Han
är ju det som du säger, han är inte helt ärlig med det där. Han sitter inte bara och tittar på molnen.
Nej, även om det är någonting han rekommenderar att man ska göra.
Ja. Jo.
Men försjunka lite i sig själv och inte... Jag tömmer hjärnan, pratar han mycket om. Och det låter för mig som lite mindfulness, men det vill han ju inte prata om. Men det är väl lite det han är inne på. Man ska på något vis... tankar som kommer ska man låta trycka bort. Och så ska man bara titta på molnen och svepa filten om sig och stirra upp i himlen och må gott.
Man kan lära mycket av de här två böckerna. Men då, när jag satt på bussen idag så tänkte jag, har vi inte pratat om någon som inte har så rolig ålderdom? Kan du komma på vem det är? För jag kom nämligen på en.
Som inte har rolig ålderdom?
Ja, som åldras, tycker jag, på fel sätt. Så som ett varnande exempel.
Då, det finns säkert. Jag kommer inte på någon på raka armen.
Det är hon i Den sista indianerna.
Just det.
Den här kvinnan som sitter kvar på gården och sniper med munnen och tittar med förfäran på grannarnas nya liv och som inte fyller upp med något eget nytt liv. Den här alltså hon är ett litet skräckexempel, tycker jag, på så vill jag inte bli.
Jag förstår vad du menar. Det är, alltså hon, den här franska författaren, det var väl hon
Marie Lafon.
Marie Helene von Lafon, precis.
De sista indianerna, det är en jättebra bok. För jag tänker, det är en sån bok jag ibland kan tänka tillbaka på faktiskt.
Och det har lite missvisande titel, för det handlar absolut inte om indianer, utan det handlar om fransmän på landsbygden som blir lite bortglömda och som sitter...
Eller människor på landsbygden.
Ja, människor på landsbygden. Ja. Vad sa
alltså jag skulle... Fransmän, sa
jag. Ja, för att det var...
Och det är ju sant, men jag menar det skulle kunna...
Det var i Frankrike, det var så jag menar.
Medan däremot Carl-Göran Ekevall, han är ju... Av honom kan vi lära mycket. Och Ulf Norstig, han... Ja, han trasslar sig ut sina... jag vet inte hur det går för honom. Jag tror inte han lever så länge.
Nej, det får vi inte veta.
Nej, det får vi inte veta. Men de har det bra i alla fall. Och de åker ju över och fiskar i Norge och sådär. Alltså de har det ju bra... Mm. De har det ju bra och de kokar marmelad och då står det så roligt, kommer jag ihåg någonting om att det är ett recept som tar som fruktansvärd tid, så, men den tiden finns bara hos oss, står det. Ja, då tänker jag, så är det ju när man inte behöver ställa klockan och rusa till jobbet.
Precis.
Att man kan koka den här marmeladen som tar 3 dygn.
Det är en fördel med att bli gammal.
Ja, det är en fördel med att bli gammal. Mm. Men det gör inte Ekevall. Han kokar ingen marmelad.
Nej.
Men däremot dricker han goda viner.
Det gör han.
Och så får vi ju inte glömma att han varje dag går en promenad. En ordentlig promenad. Och sen när han kommer hem sätter han på hög musik och dansar fritt. Allt vad han orkar.
Vi kanske ska ta och avsluta det här och gå och få i oss något gott vi också till lunchen.
Det gör vi.
Mm.
Det var jättekul att läsa de här två böckerna.
Ja, det var det.
Ja.
Okej. Tack och hej.